In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
San Pedro byggdes för att kunna ta emot 350 interner. När jag gick in på San Pedro var det 1500 interner.
Oh, jävlar.
Så det är extremt överbefolkat. Varje avdelning styrs av en delegado, den högst uppsatta fången på här avdelning. Du kan bli dömd till dödsstraff av dina medinterner.
Oj!
Du hyr eller köper din cell. Och till slut så bodde jag i en cell som ser ut ungefär som en kista. Och så är det flera sådana kister på höjd och jag bodde i en av dem. De kunde få människor att ställa sig på murkanten med snaror runt halsen och hota att de hoppar om de inte ändrar en lag.
Varför stoppar inte vakterna det här?
De vågar inte komma in. De är på utsidan.
Ja, det är inga vakter inne i fängelset.
Nej, inte en enda.
Gud vad läskigt. Så man blir bara inkastad och sen låser de dörren efter den.
Precis så fungerar det. Allt förnuft och verklighetstänk måste försvinna för att man ska förstå hur San Pedro funkar. Det finns restauranger på fängelset.
Jaha.
Det är som en liten stad. Det bor 300 barn inne på området.
Som bor i fängelset?
Mm.
Men så det är verkligen som ett samhälle i den här anstalten?
Och det är ett människoliv där inne är inte värd någonting.
Jag heter Jenny Borg. Och jag heter Linn Ek. Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt.
Ja, det här är ju då del 2 av vår intervju med Jonas Andersson som i fängelse kallades för El Choco.
Precis. I förra avsnittet så fick vi höra början på historien. Han berättade om att när han var yngre så hade han problem med droger, vilket resulterade i att han fick väldigt stora skulder till sina langare. Han fick erbjudandet att bli av med sina skulder genom att åka till Bolivia och hämta hem kokain. Då lovade langarna att stryka allt och det här var någonting som Jonas tackade ja till. Så i slutet av 2001 så lämnade han Sverige och åkte till Bolivia. Här blev det en väldigt lång väntan på att resväskorna med kokainet gömt i skulle bli klara. Och under den här väntan så träffade han en kvinna vid namn Daisy som då bor här nere och de blir väldigt snabbt ett par. Men så blir väskorna klara och det är dags för Jonas att åka tillbaka till Sverige igen. Han tar sig till flygplatsen och allt verkar till en början gå väldigt bra innan han stannas av polis. Och där slutade vi i förra avsnittet.
Ja, och i det här avsnittet så fortsätter då Jonas med sin historia. Vi ska få höra om hur det är att sitta i det tuffaste fängelset i hela Sydamerika och om Jonas resa ut ur drogberoendet.
Men så du åker fast där, du har fått svart på vitt att de vet att du har droger i väskorna.
Amen.
Vad hände sen?
De är inte särskilt trevliga längre. De är ganska våldsamma. De får ner mig på backen, sätter på mig handfängsel och så börjar de släpa mig ner i källaren på det här flygplatsen. Och jag tänker direkt att nu åker jag ner i källaren här så kommer de piska skiten ur mig tills de får reda på hur allting ligger till. Vad jag inte vet när jag är på väg ner för trapporna på den här flygplatsen är att de redan har gripit Gatto. Han har följt efter mig upp till flygplatsen och de har redan gripit han utanför. Återigen så vet jag inte varför. Men han är i alla fall gripen. De börjar direkt ställa en massa frågor om vem som är med mig på den här flygplatsen. Och saken är att när jag svarar den här polismannen på flygplatsen så vet inte jag att Gatto är där. Han har inte sagt till mig innan att han ska följa efter mig eller att han ska finnas där. Så jag säger att det är ingen och han blir bara argare och argare och säger att jag ljuger. Och han håller på så här en stund. Jag får inte stryk. Utan de tar det senare ut mig från flygplatsen, stoppar in mig i en sån här större jeep eller sån här, vad kallas såna, besuv typ. Inne på golvet där lägger de mig emellan sätena och så börjar vi köra ner mot La Paz igen, från då El Alto. Och när vi kommer ner då och jag får komma ut där så har de tagit mig till narkotikahäktet i La Paz. Då är det en polis som skär av skosnören. Han tar mitt skärp. Allting som jag har på mig som jag kan använda mig och få skada mig själv plockar han av mig. Sen så öppnar han en ståldörr. Och när jag tittar in i den här cellen så är den 2 meter lång och kanske 1,40 bred. Och det är kartonger inne i cellen på golvet. Och jag går in där och han stänger igen dörren. Och då finns det ingen som helst belysning. Det är fullständigt kolsvart. Det finns ingen belysning. Och inget ljusinsläpp i någon dörr eller någonting. Och jag vet att jag sätter mig på kartongerna där. Och då börjar huvudet att snurra. Då börjar jag tänka på. Och det som först och främst kommer upp, det är min mamma. Som tror att jag är i Malmö. Och det, då är det inga ljusa tankar ett tag, kan jag säga. Ja, 4-17. Då tänkte jag nog mycket på att nu är det slut. Nu är jag upp. De börjar fortsätta föra mig. De tar ut mig från den här cellen på 50 timmar ungefär. Upp till ett rum och gapar och skriker och ställer frågor. Jag vet inte varför jag gjorde som jag gjorde. Men jag vet att jag redan innan första förhöret så hade jag redan tänkt ut ett telefonnummer som jag kunde utantill, som inte går till någon. Ett namn som är vanligt svenskt, som skulle ha drogerna. Jag hade förberett mig jättenoga. För återigen så var det mina bästa vänner. Jag tänkte inte källa på någon. Inte av rädsla, utan bara för att det var mina kompisar. Så jag blev förd och jag sa samma sak hela tiden. Att det är det här numret och det är den här personen och det är, så ska jag lämna drogerna. Jag skulle lämna dem på centralstationen. Jag skulle, typiskt det här man ser på en Beck-film. Eller på någon, ja, vilket som jag inte tror att det går till. Men det var så jag sa i alla fall. Så jag blev i alla fall kvar där i 4 dygn. Sen packades vi in i en bil igen och så började de köra oss ner mot anstalten San Pedro då. Och när vi kom ner till San Pedro så bara några dagar innan när jag hade varit med Gatto ute på stan och handlat kläder och så, då hade jag frågat han om den här byggnaden. För jag trodde det var ett kloster, för det var bara jättehöga murar mitt inne i stan. Och då menar jag verkligen mitt inne i centrala La Paz. Nästan som man kan tänka sig att det största fängelset i Sverige låg jämte plattan liksom. Helt absurt. Men då förklarar han att det var ett fängelse då. Och det var dit vi åkte. De packade ut oss. Tog in oss på själva anstalten. In på ett kontor. På själva där de registrerar alla nya fångar. Vilken avdelning man ska hamna på. Och när jag kommer in där och får träffa då den här mannen som presenterar sig som Peppar Mayo. Så det första han gör det är att plocka om en massa pengar. Han förklarar att det är inte gratis att bo här. Så han tar en del av mina pengar. Vad jag inte visste var att den mannen som sitter där och registrerar nya fångar, han sitter själv som fånge. Men gott uppförande har gjort att han får sitta på kontoret och jobba. Jag vet inte heller att han sitter där för att mörda sina 2 barn. Så det är en sjuk människa jag har framför mig. Men det förstår jag inte. Han pratar jättebra engelska och jag tror ju att han är anställd utav staten. Liksom.
Och vad är känslan nu?
Luttrad kanske, för jag har träffat allt för många sådana. Alldeles för många där på det finns inte, de gör inte skillnad i Bolivia på om du har inte betalat underhåll eller om du har styckmördat 10 personer. De gör inte skillnad på vilken anstalt eller vilken avdelning eller hjälp psykologiskt, eller det existerar inte någon vård i de här länderna. Man sätter alla på samma ställe.
Men vet du hur länge du kommer behöva sitta?
Nej, ingen dom där. Det tog 8 månader innan jag fick min rättegång. Så jag visste ingenting. Och jag vet att jag hela tiden försökte köra det här jag hade kört mig i Sverige. Att det är så jävla synd om mig. Att jag har ångest och det skiter de fullständigt i. Säger du att du är ångestsjuk och att du mår dåligt, då släpper de inte ut dig. Så enkelt är det. Så du ska bevisa att du är frisk, annars får du inte komma ut. Jag nämner även också att jag har ett missbruk i Sverige. Och det tror jag är min livsräddning, att jag nämner det där. För det de gör det är att de bestämmer att jo, han kan få bo på El Choncho Corito heter den. Det är en liten avdelning som egentligen bygger för terrorism inne på San Pedro. Det är en avdelning som har ungefär 20 celler. Där alla celler är byggda i betong och det är ståldörrar till alla cellerna. Och man blir inlåst varje kväll 11:00. I övrigt så i fängelset så är det fritt att röra sig 24 timmar. Man är aldrig inlåst. Men här blir du inlåst 11:00 på kvällen. Och jag tror att det är min räddning. Jag hade inte levt idag annars.
Varför det?
Du blir inte jättevarmt välkommen när du kommer in på anstalt. De misshandlar ofta. De tar allt du äger. Jag tror inte jag har löst det där.
Men om du ska jämföra den avdelningen med ett svenskt fängelse. Vad är skillnaden?
Ja, det är natt och dag. Det är verkligen natt och dag. Jag kommer ner dit, polisen tar ner mig till den avdelningen, öppnar dörren och då står det ett 40-tal kanske, nej inte så många, 35 personer och bara stirrar på mig. De får nästan dollartecken i ögonen. De ser att här kommer pengar. En europé som dyker upp in på vår avdelning och de börjar direkt fråga om pengar. De börjar fråga om cigaretter, de börjar fråga om, men de gör mig inte illa där direkt. En kille, jag hade en sån här dieselklocka då. Det är ju ingen jättedyr klocka. Men det var en dieselklocka och han får syn på den. Och han säger att han tar den som pant och då får jag sova på hans golv. För det fanns ingen egen cell utan jag fick sova på hans golv. Och så fort jag får pengar då så ger han tillbaka klockan. Och så får jag betala en hyra på 15 spänn per dygn för att bo på hans golv. Och jag, i det läget så köper jag allt. Vad som helst. Så jag accepterar det. Det jag inte visste var att den här mannen som kallades Pollo, som är kyckling, massa djurnamn på spanska. Han kallas Pollo. Pollo är också ett slang för kokain på fängelset. Vad jag inte vet är att han freebasar kokainpasta hela nätterna. Så när jag ligger där inne på det här golvet så sitter han och röker där. Och han är så satans hög så han biter sig själv i munnen mycket och blöder i munnen. Han sitter med ett järnrör i knät och tittar på mig hela natten. Och då sover jag inte jättebra. Jag vet att jag kommer dö här. Natt tre eller något och somna polio. Och då behöver jag göra nummer två. In i den här cellen som är... Det är nog 2x2 meter kanske. Det halva sängen tas upp på hans betongsäng. Och jag ligger på golvet. Finns ingen toalett. Finns inget vatten. Och jag måste på toaletten liksom. Och man kan inte komma ut. Det är bara... Så det slutar med att jag får göra mina behov i en plastpåse. Och då sitter jag på huk med avståndet till polio ungefär 10 cm kanske. Vi är nästan näspussas. Och jag tänker för mig själv att mycket efterhand, för just då tänkte jag inte så mycket. Men efterhand så tänker jag, om han hade slått upp ögonen där, hade jag fått stryk antagligen. Och jag blir kvar på den här avdelningen. Det funkar ganska bra. Jag vet, jag tror att jag överlevde på San Pedro första tiden. Mycket på grund av att jag kunde bestämma själv när det skulle ta slut. Jag kunde ta livet av mig när jag ville. Vilket gjorde att jag blev ganska stark. Jag orkade mycket mer för jag kunde bestämma att nu orkar inte jag mer. Då kan jag avsluta. Och vetskapen att jag kunde ta slut på mig själv när jag ville gjorde att jag orkade med ganska mycket. Och jag brukar ibland berätta det här, men jag tror det kan vara svårt att förstå. Men det gjorde mig stark att veta att jag själv bestämmer när jag tar slut. Och jag tänkte på det många gånger, för jag tror inte jag hade övligt annars. De första veckorna där, jag hade inga pengar, det var ingen människa som visste vem jag var. Och det enda jag levde på var just det att jag fimpade mig, jag avslutade när jag vill. Jag vet att jag stod i någon dusch när det kom över mig att fan, jag kommer att överleva det här. Och då hade det nog gått 3,5-4 veckor. Jag kände att fan, jag löser detta.
Och var kom den känslan ifrån?
Jag vet inte. Jag tror att jag hade börjat få en viss vänskap. Mitt stora problem var ju min språk. Jag kunde ingen spanska. Och ingen i den här... Johan Poljo, som han fick också jobba lite på kontoret. Han kunde lite engelska. Men i övrigt kunde de inte det. Och jag vet inte hur jag lyckades verbalt lösa saker och ting. På den här avdelningen för missbrukare så får man även lite mat varje dag. Vilket man inte heller får på anstalten. Och jag hade inga pengar. Och det gjorde att jag... Jäkla tur att jag nämnde att jag hade haft ett missbruk. Annars hade jag aldrig klarat mig. Jag hade inte fått någon mat. Jag hade inte haft någonstans att bo. Jag hade inte... jag tror inte jag hade löst det.
Men om man inte får mat, hur löser man det?
Det finns restauranger på fängelset.
Aha.
Det är som en liten stad. I den stora anstalten. Inte där jag satt på Chocorito. För där blir man inlåst. Problemet med den här avdelningen för missbruk då. Det är att det finns inget plats på hela fängelset. Det missbrukar så mycket. För killarna som bor där. De lägger inga pengar på mat. För de får mat. De lägger allt på narkotika. Vilket blir lite konstigt.
Och varför har de tag på den narkotika?
Mycket... till en början med var det att kasta strumpor över murar. Kastar över dem vill ha med pengar. Det kommer tillbaka en strumpa och då är det narkotika.
Men varför stoppar inte vakterna det här?
De vågar inte komma in. De är på utsidan.
Ja, det är inga vakter inne i fängelset.
Nej, inte en enda.
Gud vad läskigt.
Ja, när jag kom in på San Pedro. San Pedro byggdes en gång för att kunna ta emot 350 interner. När jag gick in på San Pedro var det 1500 interner.
Oh,
så det är extremt överbefolkat. Det är ungefär 16 poliser som tar hand om allt detta. I Sverige har vi 1-1,5 väktare per intern. Där är det 16 poliser på 1500. De klarar inte att gå in där. De överlever inte det.
Så man blir bara inkastad och sen låser de dörren efter den?
Precis så fungerar det.
Och hur är stämningen inne på fängelset om det är fångarna som bestämmer?
Varje avdelning styrs ut av en delegado, den högst uppsatta fången på här avdelning. De styr. Och sen så är det är faktiskt ett val varje år där man röstar på en president och personen som ska styra alla delegadosarna. Och då är det verkligen en demokratiskt val. Man går till valurnorna och röstar då. Sen så är det väl den mest kriminella som vinner varje år.
Men så det är verkligen som ett samhälle i den här anstalten?
Det Det är inte det farligaste fängelset i världen, absolut inte. Men det försiggår saker på San Pedro där som du inte kan hitta någon annanstans. Jag var turistguide. Vi guidade turister inne på anstalten. De är alltid lika oroliga. För de kommer in också i tron om att det kommer vara två poliser med. Men polisen släpper in turisten, stänger dörren och så står de där. Och då kommer mitt jobb in då att jag ska visa dem så mycket jag kan. Och förhoppningsvis hålla dem vid liv till de kommer ut. Det finns tjejer som åker dit och gör en weekend på San Pedro. Festar. Det är otroligt mycket narkotika och alkohol på insida. Så de går in och är där en helg liksom. Därför får min dotter aldrig åka till Bolivia. Blir det ingen weekend. Nej, men så det händer saker. Maten fungerar så att det är uppbyggt väldigt mycket på att du får besök. Och att besökare tar med mat till dig. Det är tillåtet att bära kniv. På grund av att man måste kunna stycka mat. Så alla har kniv. Otroligt mycket droger. Kombinationen där gör att det blir ganska farligt. Men oftast inte dagtid. För det bor ungefär mellan 150 och 300 barn inne på området. Barn till föräldrar.
Som bor i fängelset?
Mm, de har inget annat hem. Så varje morgon så släpps de ut i skola eller till... För mamma, det är ganska invecklat, men det skapades en lag utav USA som kallas Milocho 1008. Och den fungerar på det viset att om åklagare och boliviansk polis sätter fast en person så får de bidrag från USA. För kriget mot narkotikan, mot kokainet. Vilket gör att när en person blir gripen i Bolivia så tar de oftast mamman också. Och mostern och pappa, farfar. För då får de bidrag för fyra personer. De sätter så många de kan av familjen i fängelse och får mer bidrag. Vilket gör att barnen står utan boende på utsidan. Och vilket är det sjukaste egentligen är att på kvinnofängelset är det inte tillåtet med barn. Utan barnen bor med sina fäder på San Pedro.
Men är det stökigt inne på fängelset? Eller?
Väldigt, väldigt. Det? Men det finns väldigt mycket interna lagar. Och den av de starkaste lagarna är just respekten för barnen. Du får inte gå och skrika svordomar och könsord inne på innergårdarna på dagtid. Gör du det så kommer du få stryk. De värnar mycket för barnen. Vilket jag tycker är jättebra.
Verkligen.
Det gjorde ju att min vardag blev säkrare dagtid. Men sen på nätterna så händer det mycket. Man talar om att det mördas mellan en och två interner i månaden. Och då ska man veta hur mycket bråk det är.
Men i och med att det är ett samhälle i ett samhälle, så precis som du sa så finns det ju lagar och regler. Mm. Men vad blir straffet med tanke på att man redan sitter i fängelse?
Det är det som är det sjukaste nästan. Du kan bli dömd till dödsstraff av dina medinterna.
Okay.
Och då använder de som en pool som är kanske dubbelt så stort som det här bordet vi sitter vid.
Alltså typ en swimmingpool eller
ja,
vad?
Ja. 90% utav bolivianerna kan simma. Då kastar man i dem i poolen. Då får de panik, försöker ta sig upp. Runt poolen så står de här delegados med bitar utav högspänningskabel och slår. De är inte laddade, men det gör väldigt ont. De slår den här killen och försöker ta sig upp på kanterna. Och där håller de på med tills han... att de inte orkar slå eller att de slår ihjäl. Och då är det så bizarrt att de ringer i kyrkklockorna på fängelset. För det finns en katolsk kyrka inne på området. Och när de då har dömt ett dödsstraff, då börjar de ringa den. Och då blir det oftast en extremt otäck jakt inne på fängelset. När personen som ska dö försöker att överleva. Det är jättehemskt. Och jag vet att jag själv i början blir alltid orolig. Att är det mig? När de börjar ringa, vem är det som ska dö? Är det jag eller är det... för det är ju skönt i Sverige med polis och åklagare och myndigheter att de dömer dig inte oskyldig oftast. Eller väldigt, väldigt sällan. I den kriminella världen så behövs det inte bevis. Det behövs inte någonting utan de kan bestämma att nu är det slut. Därför så visste man aldrig. I början blev jag jäkligt orolig. Det är svårt att sova när det bara ringer. Jag kunde inte... Men den mänskliga kroppen är unik för man vänjer sig. Vilket är sjukt att jag kunde somna om när det bara ringer klockorna. Så är det.
fängelset så får du också ett smeknamn, eller hur?
Mm.
Vad är det?
El Choco.
Och vad betyder det?
Choco. Blond. Chockis brukar jag säga på skoj, men det är det inte. Mina barn kallade man på anstalten Chocita och Chiquito. Att de är ljusa.
Mm.
Du är blond på San Pedro.
Mm. Jag är ju mörkt brunhårig.
Ja, men så är det.
Ja.
Du och jag, vi kallas Rubio egentligen.
Okay.
Att du är ju ännu ljusare. Men, men så är det. Så mina
ljusare.
Barn är, som jag tycker, supermörka. Men de är ändå ljusa.
Mm.
För det är inte kolsvart håret. För min frus hår är nästan så går över lite blått. Så mörkt är det.
Mm-hmm.
Och då är man inte tjock.
Och vem var det som kom på det här smeknamnet?
Det är ganska fort så gapar de det efter mig hela tiden. Okay. Tjocko. Och sen så hängde det kvar. Så är det.
Men hur gick det till när du fick ditt riktiga straff? Med rättegång och så?
Jag ringde till konsulatet, svenska konsulatet. Och förklarade för dem att jag behövde en tolk. Och så gav jag dem datumet då. När jag skulle bli dömd. Men den tolken dök aldrig upp. Så jag förstod ingenting när jag satt i rättssalen. Min advokat pratade eller engelska eller bara spanska. Så han visade med fingrarna 8 år. Så då förstod jag att jag hade fått 8 år då. I efterhand nu när vi har kommit tillbaka till Sverige och författaren Max Lutterman gjorde research på det här. Och plockade ut alla papper från UD och så här. Då visade det sig att de har dömt mig för 4,2 kilo kokainpasta. Men det som jag hade i väskan var 2,8 kilo ren kokain. Vilket innebär att polisen har själv sålt det rena kokainet och dömt mig för smutsigt kokain.
Jaha.
Och det förstod jag ju inte när jag satt där. För jag fattade inte ett ord de sa på rättegången. Utan det jag först får reda på efterhand nu när Marcus har läst papperna från UD då.
Hade du fått ett lägre straff då?
Nej,
nej.
Det hade varit samma. Det hade varit samma. Och det är också väldigt mellan tummen och pekfingern hur man blir dömd. En kille som jag umgicks väldigt mycket med på anstalten som hette Amir från Turkiet. Han hade 11 kilo rent kokain i sina väskor. Han fick 5 år och 2 månader. Jag hade 2,8 kilo och fick 8 år. Så de dömer, ja, väldigt konstigt.
Är du den enda svenskan som sitter på det fängelset?
Ja, på San Pedro är det nog det.
Mm.
Så är det. Däremot så, när jag väl hade kommit ut, så jobbade jag under en period som tolk för svenska konsulatet, vilket låter helt sjukt. Men det var jag. Och då grep de en svensk tjej för narkotikabrott på flygplatsen. Och då fick jag åka till det narkotikahäkt jag själv hade suttit i 4 år tidigare för att hjälpa henne då att tolka.
För hur länge har du suttit nu då?
Jag satt i 3 år och 8 månader. Och det var... Man arbetar. Du kan sänka ditt straff. Dels då för ett gott uppförande. Det goda uppförandet är ganska ointressant. För du betalar ett diplom för gott uppförande. Som kostar 20 bolivianas oavsett om du sköter eller inte. Det är hemskt för dem som jobbar med det här. För det är en socialarbetare som delar ut de här diplomerna. Det finns en psykolog som jobbar där på fängelset. Men det är 1500 interner. De har inte en chans. Så ska du bli då kejad och psykologen så får du 3 frågor. Vilken dag det är, om du röker och du vet vad klockan är. Löser du de 3 så är du frisk. Och det klarar även de som är sjuka på riktigt. Och då får man okej från psykologen. Du betalar socialarbetaren 20 spänn. Och då får du okej. Att ansöka för villkorlig frigivning. Och det gjorde jag. Och sen så är det också att arbeta på anstalten. Jag jobbar med städa varje morgon. Och då kunde jag då till slut tjäna ihop ytterligare 4 månader. För varje 2 timmar du jobbar så får du 1 timme tidigare frigivning. Så jag lyckades jobba ihop 4 månader.
Jag skulle vilja hoppa tillbaka lite till.
Ja, jag vet att det gick väldigt fort där.
I början så sitter du ju där med andra missbrukare.
Mm.
Men visst får du byta avdelning.
Ja.
Kan du berätta om det?
Men inte för egen vilja, utan jag blir tvingad in till den avdelningen. Det började med att ganska fort så dök upp en kille som heter Richard. Han kommer från Karibien. Verkligen en sån, man kan se han framför sig med dreadlocks och underbara engelska. Och han sa, du måste ju komma och bo med oss. Du är bra som helst. Vi har restauranger och vi har kom dit istället.
Men så du kan röra dig mellan avdelningarna? Ja,
inte när jag var där på narkotikaavdelningen.
Nej, okay.
Han kom till mig däremot för att liksom sälja in avdelningen.
Okay.
Där han bodde. Och jag förklarade jättetydligt att jag har inga pengar. Jag kan inte. För att få beträda golvet på den avdelningen så får du betala $200.
Oj.
Och då ska man veta att en månadslön är inte $100 i Bolivia. Det är jättemycket pengar. Och jag sa, jag har inga pengar. Och då så gick det ett par dagar, så kom han tillbaka. Och jag sa, jag har inga pengar. Och så gick det ett par dagar. Och så höll han på så här. Till slut så kom det in en kapten och 4 poliser. Och så satte man mig i isoleringen.
Mm-hmm.
Som kallas Grullas. Det är inte så isolerat som man tror. Man har fri sikt på himlen, men det är en bestraffningsavdelning.
Och varför hamnade du där?
Orsaken till att jag blev skickad dit var att de skulle slå ihjäl mig. Killarna som var i bestraffningsavdelningen. Det var för att jag trotsade den avdelningschefen och vägrade flytta den. Då tappade han tålamodet och så skickade han mig dit. Och då väntade det 2 trevliga killar där inne som skulle ta hand om mig då. Vad jag gjorde var att jag höll fast i gallret. Och de stod och slete mig, för de ville inte slå ihjäl mig framför polisen. Utan de ville liksom komma bakom ett hörn. Och jag vägrade släppa i gallret. Vad som hände där var att min fru, tjejen jag träffade i Santa Cruz, hon hade kommit till San Pedro tidigare och hälsat på mig. Hon kom dit, hon förstod att han kommer inte överleva där. Hon kom dit och hjälpte mig med lite pengar. Hon hjälpte mig att hitta någonstans så att jag kunde bo mer själv än vad jag gjorde på handen där poljusgolv. Sen så åkte hon tillbaka till Santa Cruz. Men sen så kom hon tillbaka. Och om det nu sitter någon gubbe uppe på något mål någonstans, så var han där den dagen. För precis då kommer hon för att besöka mig. Och när hon då kommer de knackar på till den här avdelningen, missbrukaravdelningen, så säger de nej, de har tagit Jonas till isoleringen. Hon går direkt upp till den högsta polisen på fängelset som sitter på ett kontor där uppe och frågar varför sitter han där, vad har han gjort? Och tack vare det då så tar de ut mig därifrån.
Men polisen som satte dig i isoleringen visste?
Ja, de har blivit betalade av avdelningschefen för annan avdelning.
Ja.
Vad Daisy också fick göra var att hon fick gå ner till den avdelningen där den avdelningschefen var. Hon hade $50 på fickan. De gav hon till avdelningschefen som en avbetalning på min ingress, min rättighet. Derecho el piso, $200. Rätten att beträda golvet. Och då avbetalade hon $50 på dem.
Och avdelningschefen är en fånge han också?
Ja,
var det så? Ja.
Just den här avdelningschefen heter Carmelo Dominguez med smeknamnet Meco. Bolivias Escobar. Enormt stor på 80-talet med, ja, precis som man ser på tv. Han var avdelningschef på den avdelning som heter Postal. Postal betyder hotell egentligen på spanska. Eller finare hotell. Och det är en 5-stjärnig avdelning. För även det fungerar så att varje avdelning inne på anstalten får en stjärna på samma sätt som campingplatser och hotell är i Sverige. Det finns 2 5-stjärniga avdelningar, det finns några 3-stjärniga och så finns det en 1-stjärnig avdelning där det är jättedåligt. Ingen egentligen fungerar i toaletter. Det är kallt, det ligger mycket skugga på hela tiden. Man får komma ihåg att San Pedro ligger på 3800 meters höjd. Det blir svinkallt. Så det var där jag hamnade på Postal. Jag accepterade till slut att flytta dit.
Och varför ville de ha dit dig?
Pengar. Bara pengar. Det är bara det handlar om. De ser en europé. De vet att jag har myndigheter. De vet att jag har familj som kan betala. Så det var egentligen bara därför. Jag blev också samma dag jag gick över presenterad till en cell. För det är inte heller något du får. Du hyr eller köper din cell. Och jag blev presenterad för en cell som Mecco vill ha $10,000 för. Då är det ett rum på 4x4 meter. Och det vill han ha 10,000 för.
Och hur hade du råd med det?
Nej, det hade jag inte. Jag hade inte råd. Jag hade inga pengar alls.
Och vad hände?
Jag lyckades ljuga för den här Carmelo Dominguez Jag sa att du får vänta. Pengar kommer i 8 månader för att tills han tappar tålamodet. Och inte vill ha mig som sin hyresgäst längre.
Men du bodde i den cellen då?
Ja, jag bytte flera gånger. För först hade jag en fin cell. Och så tappade han lite tålamodet, så flyttade han mig till en sämre cell. Och till slut så bodde jag i en cell som ser ut ungefär som en kista. Ungefär lika stor som en kista, bara att dörrarna sitter på sidan istället. Och så är det flera sådana kister på höjd och jag bodde i en av dem. Men det var ju svårt med besök om Daisy kom och vad fan ska vi göra. Det var inte jättefin cell. Så var det. Och det är så roligt för jag har hört nu efter en turister som har träffat Mekko i fängelset. Där han säger att Jonas är skyldig med pengar. Det tycker jag är skoj. För han trodde han skulle lura mig på pengar. Men det blev inte så.
Nej.
Så är det.
Men hur reagerade Daisy? Eller hur fick hon ens veta att du har blivit gripen?
En av de killarna jag lärde känna inne på det här narkotikahäktet. Han heter Oscar Colodro Coca. Och kommer från Santa Cruz. Samma stad som Daisy. Det är ungefär som lite Stockholm, Göteborgs, fast om ni tänker det gånger 1000. De hatar varandra i de här städerna. Så orsaken då, Oscar, när han gick till andra avdelningar för att hämta vad som helst för att ta tillbaka till den här avdelningen, så lyckades han stanna och ringa upp Daisy från en telefonkiosk. Så egentligen fick hon höra det första var från Oscar Collor, som förklarade för henne att det har hänt Jonas något. Och när hon fick reda på det så blev hon jättebesviken. Jättearg. Hon blev helt förstörd. Och när hon åkte till mig första gången så var det ju inte för att hon ville leva med mig. Det var för att hon brydde sig så pass att hon ville inte att jag skulle dö där. Så hon kom dit för att hjälpa mig. Sen så åkte hon hem igen.
Men er relation utvecklas medan du sitter inne?
Mm.
Men hur höll ni kontakten och träffades ni och så?
Kontakten var jättesvår. Jag hade svårt att ringa. Men däremot så åkte hon hem, var hemma i 2 veckor. Kom tillbaka, spenderade kanske 2 dagar. Åkte hem och så kom hon igen. Och de här besöken blev oftare och längre. Och till slut så bestämde sig faktiskt Daisy för att flytta in till mig på San Pedro. För även det är möjligt för pengar. Det kostar ungefär 15 kronor per natt så får någon sova över det.
Och vart bodde ni då? Hade ni
då hade vi en bättre cell.
Ja.
Och sen, jag vet inte era papper, om ni hade kommit hem och sagt till pappa, ni är 20 år gamla och kommer hem och säger att nu jäklar, nu stänger vi spöktimmen, för jag har träffat världens godaste kille. Han är från Turkiet, sitter på Hall och jag ska flytta dit.
Flytta in i ett fängelse, ja. Liksom. Mm.
Så glad var hennes mamma och pappa på mig. Det var ingen jättebra relation, kan jag säga.
Ja, för när för din familj i Sverige reda på vad det är som har hänt?
Jag har nog varit i San Pedro ungefär månadstid ungefär. Men det är inte från konsulatet eller UD som man kanske skulle tro, utan jag får iväg ett fax via prästen Padre Felipe som skickar ett fax till mitt företag. Och de kör det faxet till min mamma. Och det svarsbrevet jag fick av min morsa har också betytt otroligt mycket, för hon var jäkligt rakt där. Hon sa att vi hjälper dig så länge du sköter dig. Mm. Får vi reda på att du tar droger från konsulat eller från något håll och höra att du missköter det här, då får du klara dig. Bäst du vill. Då vill vi inte hjälpa dig. Vilket var bra. Det var bra motivation för mig. Och de har verkligen hjälpt mig hela vägen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Är det samma respekt för partner som kommer in som där för barnen som bor där?
Ja, verkligen. Mm. Kvinnor framförallt. Mm. Den största dagen som firas på fängelset är mors dag.
Mm-hmm.
Det är absolut den största dagen. Och man respekterar det. Verkligen. Och det tycker jag också är lite häftigt att man respekterar framförallt bra familjefäder. Det är respekt i det. Och det tycker jag är häftigt. Det är inte att vem som har tuffast gaddningar eller är bäst på slåss. Jo, man kan respektera det också, men det man respekterar mest är den. Han är jäkligt bra att ta hand om sina barn och han betalar och han, det är viktigt. Men så min svärmor och svärfar, de tyckte ju inte alls det var en bra idé. Och då ska man också veta att hon var på väg in sista året läkare. Hon var framtiden för familjen. Det är inga gratis universitet de går på och det är mycket pengar som har lagts ner. Och hon bestämmer sig till slut för att hoppa av studierna och flytta in till mig.
Och varför gjorde hon det?
Jag tror att det är så fint som kärlek.
Mm.
Ja. Och sen så är det också viktigt att nämna att Daisy blir gravid. Och då blir det jobbigt. För när min svärmor fick reda på att hennes dotter var gravid, då sa hon att du ska inte föda ett barn ogift. Vill du föda det här barnet så ska du gifta dig. Och då satte sig min svärmor på en buss. Åkte 20 timmar och kom in i min cell en dag. Utan och jag visste ingenting. Och sa till mig bara att du ska gifta dig med min dotter. Och du ska du stannar där. Du åker inte någonstans. För jag tror att det fanns en rädsla att jag skulle vara samma dag jag blev fri så sticker jag det från landet och så lämnar jag allt det bakom mig. Jag tror det fanns en sån rädsla från min svärmor.
Vad kände du för det giftermålet?
Jag är otroligt stolt och glad att få gifta mig med Daisy. Sen så tror jag hade du frågat både mig och Daisy idag så hade båda haft samma svar att vi hade gärna väntat efter fängelset. Eller att man hade gjort en borgerlig vigsel där det kom en. Men min svärmor sa att det ska vara komplett. Det ska vara smoking, bröllopsklänningar. Det ska vara allt bröllopsvittnade vi. Det skulle vara kyrkokör, tårtor, bröllopsvals. Det skulle vara komplett.
Och det gjorde ni inne i?
Inne på anstalten. Kyrkan i sig är jättefin. Det är verkligen katolismen, det är otroligt mycket symbolism. Och det är jäkligt, det blir väldigt fint i den här kyrkan. Så jättefin kyrka. Dejs var jättevacker. Jag såg ut som, jag vet inte vad, för hitta en smoking för 1,85 går inte. Där gick det halva armarna på mig. Såg inte klok ut. Sen så hade jag ju mina bröllopsvittnen som... Jag kunde inte ringa kompisar i Göteborg och säga, fan jag ska gifta mig. Har ni lust att komma hit? Utan jag fick ju ta dem jag lärt känna bäst på anstalten. Och då var, den ena var Amir Malek från Kurdistan, Turkiet. Den andra Foster från Sydafrika. Det som var intressant med dem var att båda levde under falsk identitet. Så båda skrev falska namnunderskrifter, så de var ju värdelösa som vittnen. Det gäller ju inte någonting. Och sen den här kyrkokören är ju de som är kyrkokören i den här kyrkan, det är ett arbete. Och återigen, för varje två arbetade dagar, en dag tidigare frigivning, så ingen är där för att de sjunger bra. De står bara och låter. Och jag var nervös, för jag skulle kommentera till katolismen innan och sen då efter och så vigseln då. Och det var så mycket bönor och grejer jag skulle kunna på spanska. Och min spanska var inte jättebra ännu. Så hela grejen var egentligen nervös. Det var, och sen så är det, jag och Daisy var det första paret i historien. Någon har aldrig gift sig där innan.
Nähä.
Vilket vi var absolut först med. Padre Felipe som vigde oss, han bestämde att nej, det ska vara en stängd gudstjänst. Så han låste alla dörrar, vilket gjorde att 1500 interner ville titta på. Det var jag, de var på väg inom väggarna. Så snackade om, jag var så nervös. Jag var så nervös när jag... Ja, det var helt sjukt.
Det låter som ett drömbröllop.
Det var verkligen ett drömbröllop.
Var dina svärföräldrar på plats?
Jajamän, både svärmor och svärfar. Mm. Även min Daisys syskon. Mm. Så det var häftigt. Det var riktigt häftigt. Och så fick vi som bröllopsgåva från polisen fick vi att Daisy fick sova en natt gratis. Och sen så hade vi bröllopsdansen i biljardhallen på min avdelning. Ja, det var stort. Men samtidigt då någonting, jag kan inte säga det för mycket. Jag är otroligt glad att gifta mig med den här kvinnan.
Mm.
Hon är helt fantastisk. Min bästa vän. Och utan henne så hade jag inte varit här. Så är det bara. Jag hade inte överlevt San Pedro. Finns inte en möjlighet.
Och hade inte detta hänt så hade du inte träffat henne?
Nej, det är det som är så sjukt. Att jag behövde åka till andra sidan jorden. Och allt det här händer. Ja, det är galet. Det är galet. Och sen då så föds nästa hjältinna. Det är min dotter. Som även där gjorde det lättare för mig. Att folk har svårt att tro att jag inte rörde någon narkotika eller alkohol under 4 år där. Eller 3 år, 8 månader. Och jag brukar säga att hon gjorde att det inte ens var svårt. Det var inte svårt att välja på blöjor, barnmat och kokain. Det var aldrig jobbigt.
Men hur ser en dag ut inne i fängelset?
Ja, det börjar med jag går upp jäkligt tidigt. Går upp varje morgon runt 5. Och så går jag ner och så med hinkar så slänger jag det på hela golvet, hela gården. Och sen som en gummiskrapa torkar jag av alla golv. Och sen så även toaletter och duschar. Offentliga toaletterna och duscharna gör jag rent. För i de här fina avdelningarna så kanske hälften har toalett på sitt rum. För det är väldigt skillnad på rum och rum. Eller celler och celler. Den dyraste cellen som jag såg köpas på min avdelning kostade $300,000. Det är 3 miljoner svenska kronor. De köper den. Men ja. Sen så är det ju ingen som stannar kvar för att sälja den. Så oftast blir de ju stulna då. Men den våningen var 3 våningar där varje våning är 80 kvadrat.
Oj! Oj.
Den här mannen han hade, nedervåningen var inrätt som hans boende. Mittervåningen var kontor där hans advokater kom på besök för att arbeta. Övervåningen har han byggt som en stor grillsalong där han kan öppna takerna och stända grillar och grilla. Och där har han liksom La Gouverneur, den högst uppsatta polisen på fängelset, kommer in på kvällarna och käkar middag med
han. Och vem är han?
Han heter Roberto Landivar. Han ägde en bank i Santa Cruz.
Mm-hmm.
En dag bestämde han sig för att ta alla kundernas pengar.
Okay.
Kom undan med 250 miljoner dollar.
Oj.
Och så hamnade han då på San Pedro. Han spenderade ungefär 1 miljon på rättegångskostnader. Han satt ett år och sen så kom han ut. Sen får man ju tycka om man tycker det är värt eller inte. Men så gick det i alla fall. Han köpte den här cellen. Det han var mest stolt över för mig som skandinav, det var hans finska bastuaggregat. För han hade även bastu i cellen.
Men hur lyckas han ens bygga allt det? Vem bygger? Vart kommer möblerna ifrån?
Ja, det är så sjukt. Det finns de som tar in byggföretag och bygger en extra våning på sin cell.
Oj.
Så allt förnuft och verklighetstänk måste försvinna för att man ska förstå hur San Pedro funkar. Det är allt för sig går där. Roberto Landivar, den städerska som var där inne, hon gick hem på kvällen och kom 7 på morgonen och städade hans lägenhet och serva. Han hade en kille som hette Alex som skyddade han fysiskt men även gjorde springjobb för honom. Han lever inte ett fängelse. Han lider inte.
Nej.
Så mycket kan jag säga.
Men det du höll på att berätta om innan var vad du gör. Du går upp och tvättar de offentliga områdena tidigt på morgonen.
Precis.
Och det gör du för pengar då, eller?
Jo, jag skulle egentligen fått betalt från avdelningen.
Ja.
Men det är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är tiden. Jag kan registrera att jag har jobbat varje dag.
Mm.
Vilket gör att jag kan lämna fängelset fortare.
Just det.
Så det var ändå orsaken till att jag jobbade där. Sen så brukade Daisy dyka upp vid 9. Ofta då med Steffi. Och sen så är de med mig där. Fram till 6 på kvällen kanske. Och då går de hem.
Och vad tänker din dotter om att besöka pappa i fängelset?
Då var hon så liten. Jag tror inte hon hade koll på vad det var hon var. Men det var väldigt jobbigt som förälder. Det är svårt att känna sig stolt som farsa. Och ha den situationen.
För de bor inte inne på anstalt?
Nej, de sover över ibland. Men väldigt sällan. Det är farligt. Nätterna är farliga på fängelset. Sen så kan det bli rekissa. Då kommer det 400 poliser och söker fängelset. Och då är det inte bra att ha sin fru där. För det är olagligt. Man får inte ha besökare på nätterna på något fängelse i världen. Utan det är bara, handlar bara om pengar för polisen. Och då får man gömma dem, låsa in dem. Ja, det är bara jobbigt. Så de brukade gå hem. Något som är extremt tragiskt det är att min fru, jag vet att hon gjorde det för att skydda mig mycket, att jag inte skulle må dåligt inne på fängelset. Men hon bodde i lägenhet utanför, jag trodde att det var ganska okej lägenhet. Men det visade sig att det var ett rum med ett parkeringsgarage som var svinkallt. Och där bodde hon och min dotter, inga fönster, in i ett parkeringshus, in i ett jävla rum där. Vilket gör mig jätteont idag. Att veta, de kunde bara vara under täcket liksom, för annars frös de. Och det är en sånt gör mig jätteont idag. Hon sa inget, hon sa att det var jättebra. Men det var det inte. Det är det som är det jäkliga med det här, att man har sårat mycket folk, mycket människor. De går hem då i alla fall, och då blir det ofta att jag umgicks med andra utlänningar. Den jag umgicks med mest är en kille som heter Dexter från London. Vi var nog bästa vänner, tror jag.
Och vad satt Dexter inne för?
Det är samma sak. Det finns ingen utlänning där som inte sitter för narkotika.
Ja.
Alla kommer och åker fast på flygplats. Och jag räddade lite livet på Dexter, för han hade inte sagt att han var missbrukare. Han kom ungefär 7 på kvällen till anstalten. Och jag vet att han satt där i grinden på en bänk med hans fängsel och väntade på att bli införst i fängelset. Och då började redan folk samla sig för att ta allt. Och då vet jag att jag fick tag i han först och så fick han bo hos mig då. För annars har de slått ihjäl han där på kvällen. För det är verkligen så. Och det är ett människoliv där inne är inte värd någonting. Så såg det ut, och då brukar vi gå på gården ganska många timmar på kvällen där. Fram och tillbaka, och sen så är det upp och lägga sig.
Thank you.
Men vad har du för status på den här avdelningen?
En jävligt schysst familjefarsa, tror jag. Ja. Tog hand om min dotter och min fru.
Så du är trygg på grund av det?
Ja, eller? Det hade inte räckt hela vägen, tror jag.
Nej.
En vänskap inne på San Pedro är det den största orsaken. En sak som inte nämns i boken, och det är mycket på grund av säkerhet. Men en av mina bästa vänner på San Pedro är också den högst uppsatta fången i hela Bolivia. Vi blev väldigt goda vänner. Och det gjorde att han blev förflyttad från högsäkerhetsfängelset när jag hade 2 år kvar ungefär. Och vi blev bästa vänner. Det gjorde att jag inte hade några problem sista 2 år överhuvudtaget.
Men är det lugnt på den avdelningen du är på?
Nej. Det är ingen avdelning som är lugn egentligen.
Nej.
Det är lite finare. Det är många nätter jag vaknar och det är fångar in i min cell och rotar i mina grejer.
Aha.
Och det gäller att bli hyperaggressiv på nolltid. Så det är ett ständigt försvarande. Boken nämner det inte mycket och jag nämner det sällan när jag föreläser, för våldet är en ganska oväsentlig del av tiden för mig. Eller den är ganska oviktig. Därför pratar jag inte om det mycket. Jag pratar oftast väldigt mycket om min familj. Samtidigt så är det ju viktigt att förstå att man överlever inte om du inte försvarar dig. För du kommer att bli testad hela tiden. Vilket är jättejobbigt. Jag behövde inte försvara mig ett dugg efter de sista 2 åren när jag hade rätt vänner. För de styrde egentligen vilka som levde och dog på fängelset. Så pass mäktiga var de. De kunde få människor att ställa sig på murkanten med snaror runt halsen och hota att de hoppar om de inte ändrar en lag. De har otrolig makt, de här människorna. Vilket gjorde att jag hade det väldigt enkelt. Men de är så otroligt stora så det blir otäckt. När jag kom tillbaka till Sverige så säger min mamma att det är någon som ringer på telefonen. Och hon tror att det är Daisys farbror eller pappa. Och jag går och tar telefonen, då är det den här kompisen på fängelset. Och då ska man veta att min mamma och jag heter inte samma efternamn.
Nej.
Och han har hennes hemnummer.
Och vad ville han då?
Han ville göra affärer.
Okej.
Okay. Ja, vilket är helt ointressant. Och där är mycket orsaken till att han inte är med i boken. För han når mig från vart han vill. De har väldigt bra koll. För han sa alltid till mig att du kan få ett penthouse i Bogotá. Flytta dit. Och så hjälper du mig språkligt. Och jag sa alltid till honom, ja men då kidnappas jag. Nej, nej, nej. Vi kidnappar inga som inte vet vilka de är. De har väldigt bra koll.
Mm.
De vet vad man har för politisk intresse. Vad man har för... De vet allt. Så där är orsaken till att jag inte hade det jobbigt sista 2 åren. Men innan han kom dit så var det jobbigt. Men han såg sig som utlänning precis som jag och vi hjälpte varandra. För även om bolivianerna inte är så långa så är de väldigt många. Så blev du ovän med en från Bolivia så fick du väldigt mycket ovänner. Och sen så hade jag mina sätt. Jag förstod ju att jag inte kunde gå ner på gården och mucka gräl med eller bråka med någon. Även om de hade sagt något till mig som var jävligt otrevligt. Då brukar jag besöka dem på nätterna istället. För då var de inte så tuffa längre. Då gick jag in i deras cell. Och när de låg där i sina kalsonger, då var de inte alls häftiga. Och då gjorde det att de inte vågade säga något på dagen efter. Och det blev inte heller... Jag klarade mig på det sättet.
Men så det är inte ett fängelse där man låses in på natten?
Nej.
Antar jag, i cellerna.
Nej, du låser in dig.
Ja.
Jag hade hänglås på insidan av dörren.
Men om du inte har råd med att köpa en cell, vart sover du då?
På gårdarna. Du kan sova på gårdar under trappor. Precis som du ser hemlösa i Sverige.
Ja.
Du letar någonstans där du kan få skydd. Men tänka in sig i den situationen att du har en 4-årig pojke eller dotter. Och har den situationen. Ja. Då är livet inte så enkelt. Jag är otroligt tur att jag har haft en mamma och en plastfarsa som har hjälpt mig ekonomiskt genom hela den tiden. Jag tror att de säkert har skickat ner 300 000.
Men så nu har du suttit i några år.
Mm.
Hur går det till när du kommer ut?
När jag lämnar San Pedro efter det här 3 år och 8 månader, då är jag villkorligt frigiven. Domaren skulle aldrig släppa ut mig om jag inte fick jobb på konsulatet. Han förstod att jag kommer sticka. Då vill han ha konsulatet som en säkerhet. Jag trodde ju det var kört med en gång då. Men konstigt nog så fick jag bli städare först på konsulatet. Men när jag städade på konsulatet så insåg jag att de har ingen som pratar svenska. Ingen som läser svenska. Så mejlen från en kille som har tappat passet i Peru. De bara slänger de mejlen. Och då insåg jag att jag kan svenska, jag kan hjälpa. Och då fick jag det, då blev jag tolk. Men det som var att först, tanken var ju att jag var friven villkorligt fram till 2010. Och då skulle jag sova varje kväll på fängelset. Jag var ute på dagen och så skulle jag återkomma då vid 8-9 på kvällen och sova. Men det kostade ungefär $50 att betala majoren, då slipper man sova.
Mm.
Så det betalar jag. Men jag behövde fortfarande komma varje morgon och kväll och skriva en bok. Att jag var i stan. Och till en början med så tänkte jag och Daisy vi stannar i Bolivia. Jag hade inte någon tanke på att åka hem. Och inte Daisy heller. Jag jobbade just då på ett Eco Adventure heter det. Det var ett företag som äventyrsgrejer. Så jag cyklade ner från den här dödens väg om de sett det på tv. Det är världens farligaste väg. Och där cyklar jag ner med mountainbike med massa turister. Det var mitt jobb. Men som överallt annars fick jag aldrig lön. De betalade mig aldrig. Och sen så är det så här att min dotter var sjuk. Jag hade förstått att det var något som inte stämde. För hon kunde inte lära sig att sätta sig. Hon kunde inte krypa. Och jag trodde under många år att det här är mitt fel. På grund av mitt missbruk. Att det är något som är fel. Och vi fick inga jättebra svar, jag och Daisy, på vad är det som är fel. Men däremot så var vi på en undersökning och de förklarade att hon har problem med sitt hjärta. Och att hon behöver opereras. Och då kommer man till det här dilemmat i Bolivia att bra sjukvård kostar pengar. Betalar du inte sjukvården så blir det ingen bra vård. Vilket gjorde att vi hade inga pengar. Och det är ingen billig operation. Då fick vi ett erbjudande från en klinik att Stefan kunde vara deras provperson. För de skulle testa och gå in via ljumsken och operera hjärtat. Och jag vägrade ha henne som någon testperson. Utan då bestämde vi oss för att vi får åka till Sverige. Men då kom det här dilemmat då att jag skulle signera 2 gånger i veckan. Jag kan inte gå över en gränsövergång för jag behöver visa ett pass. Så vad vi gjorde var att vi fixade nya pass. Via konsulatet till mig. Vi började påbörja Daisys uppehållstillstånd. Och sen samtidigt så hade jag lärt känna en kille som jobbar på Immigrationsverket i Bolivia inne på anstalten. Så jag betalade han för att stämpla mitt pass 4 veckor framåt. Så om det var 10 maj så stämplade han 10 april att då gick jag över gränsen. För att kunna visa den brasilianska polisen sen att jag lämnat Bolivia. Och så stämplade de in mig i landet. Så det var färdigt i mitt pass. Och så började vi planera resan hem då. Då betalade jag återigen majoren på fängelset. $50-70 för att jag skulle få signera 2 veckor framåt i den här boken. Morgon och kväll. Flera sidor framåt. Och sen så bestämde vi oss för att vi sticker. Så då tog vi faktiskt flyget från La Paz in i inrikesflyget, La Paz ner till Santa Cruz. Så att Daisy fick en chans att säga adjö till sin familj. Och sen så tog vi samma jäkla tåg till gränsen mot Brasilien. Och så skulle vi gå över gränsövergången. Och då skickade jag Daisy med barnen till, för då hade min son fötts, Sebastian. Och det är en hel historia hela det. Han föddes i alla fall 2 dagar efter min frigivning. Så jag fick vara med på förlossningen. Och det var faktiskt på min födelsedag. Så vi förlorade samma dag. Vilket är jättehäftigt. Vilken jäkla vecka. Blev fri och så fick jag en son. Och så fick jag vara med. Vilket jag tyvärr inte fick vara för Stefan. Men i alla fall hon åkte till gränsöverfarten. Och stämplade sitt pass. För mitt var ju redan stämplat då. Och det, om vi säger nu. Jag tror det var den. Vad kan det vart? 18 december eller något, eller 17 december, då det stod att vi skulle gå över. Men när hon kommer tillbaka till hotellet så visade det sig att min stämpel är 4-färg. men hennes är svartvit då, och då börjar den här nervositeten. Och jag börjar ringa till den här killen från Immigrationsverket och vi börjar leta. Och då visar det sig också att man måste ha ett klistermärke i passet som visar att man inte har flytt landet på det sättet som vi höll på att göra. För tydligen var det så pass vanligt då. Så då fick jag panik. För jag tänkte att hur ska jag få tag i det här klistermärket? Det går inte. Då började vi jaga och ringa och det slutade med att det fanns en person i den här gränsstaden på den brasilianska sidan som sålde sådana här klistermärken. Och där gick hela våran resekassa. Och jag, där trodde jag verkligen, för där blev det verkligen som du ser filmer från i Brasilien, de åker upp i favellan. Det var verkligen så. Det var, kom in i en lägenhet, satte oss och det var, ja, jag tänkte det här, de kommer nog också råna oss. Men vi fick klistermärket. Vi gick över gränsen till Brasilien och därifrån tog vi bussen till São Paulo. Och när vi kommer till São Paulo så är alla pengar slut. Vi har inte en spänn. Vad jag gör då är att jag ringer morsan om och de ska skicka över pengar till São Paulo. Det är totalt omöjligt. För du måste känna en person i Brasilien som ska följa med dig för att hämta ut pengarna. Även där då för att det är så mycket stölder. Men de har ett Visa-kontor i São Paulo som kan ta, ge mig pengar. Och det är jättelätt att hitta ett Visa-kontor i São Paulo. Jag vet inte hur många det bor där, om det är 10 miljoner eller om det stoppar.
Mm.
Och jag själv ut på kvällen och bara letar Visa-kontor. Och hittar till slut efter massa tunnelbanor och massa rörelser i det här kontoret. Får ut pengar och vi sitter kvällen innan vi ska resa. Och jag vet att jag är så jäkla nervös. Jag vet att jag förbereder mig, jag stoppar massa toapapper i armhålorna för jag är livrädd för att bara svettas så mycket. Mm. Och så åker vi till flygplatsen. Och så står vi där, kommer in i flygplatsen. Jag bär på Stefanie, Daisy bär på Charlie. Nej, Sebastian. Och så är det jättelång kö fram till säkerhetskontrollen. Och vi står där i kön och helt plötsligt så kommer det beväpnad polis då. Och börjar titta på kön. Och jag vet, jag står där och mår jättedåligt. Och så tittar de på oss och så stannar de så börjar de gå mot oss. Och jag är sekunder ifrån att lägga ner min dotter och springa. Jag tänker, jag vet att jag sa till Daisy då att händer det något, fortsätt bara. Du får åka hem, för morsan hjälper när du kommer hem. Vilket hon aldrig hade gjort, och det fattar jag också. Hon hade åkt hem sin mamma, förmodligen. Men skitsamma. Och de kommer fram och så säger de, ja, ni har era barn att bära på, ni kan gå före i kön. Och du vet, ja, precis den känslan. Det är bara... Och sen så var det flyget därifrån till Frankfurt. Och jag vet att jag har en bild när jag ligger på golvet i flygplatsen i Frankfurt. Helt utslagen.
Mm.
Jag ser ut som att jag har rökt olaglig substans hela mitt liv. Jag ser helt förstörd ut. Och sen då flyget därifrån upp till landet. Och äntligen då få krama av morsan.
Och hur kändes det?
Ja, det är stort som helst. Hur stort som helst. Inte lika stort för dig, så bra. Det var så här, du vet, man landar ute på flygplatsen så får man ta en buss in. Och vi går av det här Lufthansa-planet ute på flygplatsen. Och det är, jag tror det är den 20 december eller om det är den 18 december, skitsamma. Klockan är 4 på eftermiddagen och det är 10 minus. Och jag vet, hon sa, vad i helvete har du tagit med?
kolsvart också.
Ja, kolsvart. Hon är uppväxt i Amazonas.
Mm.
Solen går upp och ner som en klocka. Hon bor på ekvatorn.
Mm.
Och så kommer hon till det här landet där det är fan inte ljust mer än 4 timmar på vintern. Hon kom med pyjamas klockan 5 på eftermiddag. Hon natt så. Bara, jo. Så är det.
Men hur funkar det med dina vänner hemma igen och skulden? Och...
Ja, det är så många historier där. Jag bestämde mig egentligen efter halva tiden och berätta som det var. Jag tog kontakt med konsulatet och sa att jag vill lämna nytt vittnesmål. Jag hade ledsnat på mina bästa kompisar. Det kom ingen hjälp. De hjälpte mig inte med någonting. De hörde aldrig av sig. De svarade knappt i telefon. Jag tappade lusten. Och jag hade blivit helt nykter. Min dotter hade fötts. Jag var också mentalt tvungen att göra ett statement till det att nu är det bra. Så jag ringde i alla fall konsulatet och sa att jag ska lämna nya vittnesmål. Den här åklagaren och Jim Björk blev jätteglad och han satte upp ett team som skulle åka ner och föra mig igen då. Problemet var att det fick de inte för bolivianska myndigheter. Boliviansk myndighet skulle förhöra mig. Men kvällen innan jag ska bli förhörd så ringer mina kompisar och vet om att jag ska lämna nytt vittnesmål. och förklarar för mig att jag lämnar samma vittnesmål. Och då är det inte lika icke-hotfullt längre. Utan då är det både familj och nära som blir hotade. Och jag väljer att lämna samma vittnesmål igen. Så är det. Jag har faktiskt föreläst här i Stockholm för riksåklagaren. Och jag frågade dem, vad beror det här på? Hur kan de veta om att jag ska lämna ett nytt vittnesmål?
Nej.
Och det handlar bara om att vi har inte bara snälla poliser och myndigheter i Sverige heller. Tyvärr. Man vill vara lite blåögd och tro att i Sverige har vi inga problem. Men så är det inte.
Men kontaktade de dig igen när du kom till Sverige?
Ja, det gjorde de.
Ja.
Det började med att jag blev kallad till Skånegatan. Polisstationen i Göteborg. Jag skulle hämta alla grejer de hade tagit vid husrannsakan hos min mamma. Och där tror jag de fick reda på att jag hade kommit till Sverige. Från någon. Med, jag vet inte vem. För bara 2-3 dagar efter där så tar de kontakt med mig. Kontaktar de mig via en hemtelefon. Jag får tag i en lägenhet. Och dit ringer de. Och förklarar att de är på väg dit. Och att jag ska gå ut på parkeringen. Och då är klockan 12 på kvällen. Och det är också en sån här stark minne för Daisy. För hon säger, jag säger att lås inte upp dörren. Och så går jag och låser. För jag vet inte vad de ska göra. Jag går ut och ställer mig på parkeringen och efter en stund så kommer 2 bilar dit. Och ut kommer hela den här drösen. Men det blir aldrig någon diskussion om att jag ska betala något. Det enda de vill göra är, det enda de säger till mig är att du ska inte ha förlorat de här åren. Nu är det dags att tjäna pengar. De vill göra affärer.
Och vad svarade du då?
Nej, det finns inte. De visste inte, men jag förklarade att jag håller på att skriva en bok. För vi hade redan börjat arbetet med El Choco. Så det är helt ointressant. Och om det är på grund av vänskapen eller att jag inte har sagt vilka de är, så köper de det där.
Mm.
Men sen är det ju inte slut där. De har ju från och till kontaktat mig. Nu är det många år sedan jag hörde något. Det är nog 10-12 år sedan. Jag hörde något senast. Men de har dykt upp lite då och då. Vart närvarande. Den dagen det här fallet preskriberades så taggade allihopa mig på Facebook.
Mm-hmm.
Så de är jättemedvetna hela tiden vad som händer och de har koll på det. Men man måste veta när man lyssnar på det här nu. Man måste veta och förstå att jag är inte arg för att jag har varit i fängelse. Jag är jävligt tacksam. Jag har 3 barn idag. Jag har en sladdis hemma också, lilla Charlie. Jag har mina barn, jag har min fru. Och jag är nykterist och jag mår bra. Ja, så det är egentligen, jag är bara tacksam att jag fick åka fast.
För
ja, det är det. Och jag, så att man tror att jag sitter där som en jävla bitter och sitter i fängelse. För det är jag inte. Jag är långt därifrån.
Men kan du återvända till Bolivia idag?
Tyvärr. Jag kan åka tillbaka om jag vill sitta på San Pedro.
Ja.
Men jag, så är det heller inte. Det är så att enda orsaken till att de skulle sätta mig i fängelse igen, det är för att pressa mig på pengar.
Mm.
Det är inget, Bolivia söker inte efter mig eller tycker att rättvisan är att jag kommer tillbaka och avtjänar de sista 4 åren. Skulle jag komma in i landet och de registrerar mig på mitt namn eller hittar mig, så kommer de ta in mig för pengar.
Mm.
Inget annat. Men så jag åker inte tillbaka. Dejs har varit tillbaka.
Mm.
Men hon är modigare än mig också. För hon var hon var garant, heter det, i domstolen. På att jag inte skulle rymma.
Ja.
Och hon har varit tillbaka. Hur hon nu vågade, har inte jag vågat.
Jag har en avslutande fråga. Hur ser din relation ut med svärföräldrarna idag?
Den är jättebra.
Min
svärmor var i Sverige när mina barn döptes.
Mm.
Och vi är bästa kompisar idag.
Ja.
Hon bor i Valencia idag. Daisys pappa är kvar i Bolivia. Men vi har en kanonbra relation. Egentligen, vid viksen så sa Lorenza, heter min svärmor. Då sa hon att välkommen till familjen. Och det har hon hållit. Hon har aldrig varit bitter efter det. Men hon är tuff. Hon är jävligt tuff. Jag har haft kompisar hemma som har varit gamla heroinpundare. Och de är rädda för henne. Hon har en otrolig fondus. Och det är viktigt att säga det. Det är de 3 kvinnorna. Min morsa, Daisy och Stefan. Det är de som har gjort att vi är.
Mm.
Och de är hjältar. Jag är ingen hjälte. Det är viktigt att ha med det. Jag är en jävla sopa som har försökt göra något dumt. Men det är inte de. de är riktiga hjältar. Så är det.
Gud, vilket fint avslut.
Mm. Verkligen.
Tusen tack för att du har gett
oss. Jag fick med det. Jag kan inte åka hem.
Men det har varit så intressant att prata med Jonas. Tack. Tusen tack.
Det har gått fort.
Ja, verkligen. Ja, alltså, tack så jättemycket.
Ja, tack själva.
Alltså jag älskar det med Jonas, hur han verkligen hyllar både sin fru, som han ju nu bor med i Kungälv tillsammans med deras tre barn. Och han även hyllar sin mamma. Att han hela tiden säger att de är hjältarna i den här berättelsen.
Ja, jättefint.
Verkligen.
Ja, det är en otrolig historia verkligen. Och den visar ju verkligen hur illa det faktiskt kan gå. Så stort tack till Jonas för att du pratade med oss och ville berätta allt det här. Men nu så lämnar vi då Jonas och fängelset i Bolivia och blickar framåt. Vad blir det nästa vecka?
Ja, men på tisdag så blir det ett avsnitt av Mystiska försvinnanden och på torsdag så gästas vi av en kvinna som kallar sig Andrea Hunter. Andrea fick 2014 veta att hennes pojkvän sedan 16 år tillbaka hela tiden har levt ett dubbelliv med både en fru och flickvän vid sidan av.
Men det blir det nästa vecka helt enkelt. Och tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.